förmånas till det av paragraf förbannelse. Jag har vandrat vid omkring för att finna ett mirakel. Dag och natt har tundra och savann bytts mot öken och regnskog. Mistralen i Provence och Alpernas förvind har båda blåst i mina blonda lockar, men ingen av dem visste om den andra, eller var slutet på mina irrfärder månde bli. Följ med på en resa mot okända horisonter, och bättre flyga solnedgångar, och vänta vår hälsosamma dito i betraktande av deras permanenta effekt på mänskliga psyket. Ingen garanti för läsarens mentala stabilitet kan ges, men förvisso torde våra gemensamma ansträngningar i kringa grad stärka sinnet och bringa om inte sinneslugn, så åtminstone vetskapen att inget du gjort torde ligga dig till last. Mina snedsteg var alltid värdepunkt jag anträdde den resa som skulle komma att ge mig långt större insikter än vanligt folkens morgonlig tisdag i april 1977. Taxin tog ovanligt lång tid på sig den kvällen. Den segade sig fram genom regnet, förbi vattenpölar och under järnvägsbroar. Neonskyltar hängde och slängde i slasket, och nysslet av rostiga bromsbelägg skav den vettet på mitt samvete, för just bromsar var något jag inte tålde. Chaufförens köttiga ansikte var en utmaning i sig, liksom hans andefattiga nynande. Jag tål inte Martin Ljungs gamla paradnummer och fnykis, och en mindre än sorglig efterrappning av sagda totermedel, håll till höger. Med en sådan uppmaning framrullad i en sära kan det vara problematiskt att ignorera att någon vill ha din uppmärksamhet. Fyra takter får man skälla, nej. Släpp. Stönade chauffören, plötsligt medveten om mitt ogillande, vilket jag demonstrerat genom att trycka in min silverskåda promenadkepp i hans svullna kräva, ovänligt men bestämt. Så ska de tas, nynarna. Jag bröt aldrig förbindelsen med min gamla vän Filip, inte ens när han svällde upp sitt ego och började skrodera om sina utsvävningar med min syster. Jag insåg att hans välmående trumfade över min melankoliska läggning, och Lena Marita kunde förresten knappast väntas försvinna med honom utan att först rådslaga med sin egen bror. Nu så vet jag bättre. Åren gick, och så gjorde även den gamla klocka som min far lämnat mig. Jag nämner detta eftersom det inte lär bli tillfälle senare. Det mörknar. Tiden är dyrbar så här när skymningen sänker sig över denna Guds förgetna dalgång. Hur som helst, Filip och jag har haft mycket kul ihop. Förganade jag där jag stod och blinkade svetten ur ögonen in vid ett brinnande taxivrack, att denna vår skulle bli min sista, som hans vän. Regnet sköljde snart blodet ur ansiktet på den bortkravlande chauffören. Dess vaktrosa ringpölarna reflekterade gattlyktornas kvicksilverljusa sken. Mitt eländet jag just åstadkommit fann jag ändå tid att skåla framtiden till. Även om den dryck jag vanligen väljer smakar terpentin och gammalt fänkålsavkokar jag beroende av dess icke försumbara bedövande effekter, och utan den får jag huvudvärk. Situationen kommer sig av min barndoms nervösa nyttjande av olagliga substanser bakom skolmatsalens rostiga cykelställ. Vad gör man när man sedan kolt ålder tvingats gömma undan sin tyngsta last, bara för att som vuxen tvingas inse vilka enormt djupa sår man bär inom sig? Svaret på den frågan ska vi komma tillbaka till. Problemet just den kvällen bestod i hur jag skulle bära mig åt för att komma hem. Inget körkort, ingen chaufför och ingen körbar bil. Rent öste fortfarande ner, kungajävel. Honade jag despoten. Han blängdes ut tillbaka. Jag öste tillbaka tills han föll baklänges och försvann. Nöjd för stunden glömde jag alldeles bort att andas, och föll strax vanmäktig till marken. Jag behövde vila upp mig, komma bort från vardagens stress. Fyra dagar senare lutade jag gitarren mot låret, stack tummen mellan A och D-strängen och lyftade iväg till Borås, eller i alla fall i den riktningen i hopp om att nå denna västsvenska postorder metropol och tillika rikets enda officiellt erkända tillhåll för halvutbildade bibliotekarier. Vi talar naturligtvis om högskolan i nämnda samhälle. Själv fick jag min visdom från annat än ställbenta professorer. Inget av det jag lät mig står skrivet i läderbundna inkunabler, inget återfinns i normala muser eller bland pensionerade folkskollärares dammiga hyllor, och aldrig någonsin hur mycket man än anstränger sig kan man hitta ens ett fragment av min livsvisdom återgiven någonstans i förståelig form. Lika bra det. Jag har alltid hävdat att jag har rätt. Det har oftast visat sig vara en alldeles utmärkt utgångspunkt. Min expertis omspänner inte någonting som har med Donpanor eller Gabardinka vajer att göra, men så sant som jag har byns bredaste panna kan väl knappast det hindra mig, resonerade jag och stegade fram mot den hastigt roterande fläkt vilken placerats mitt på stadens torg, färggrann och brunande skåden. Ropte jag och slog ett adurakor då min femstrynta armbågsiga, ovangeminligen och nämnd, gitar, men folkmun talar sällan sant. Instrumentet skällde och dess sirliga klang spårade rent och klart om måhända någon i grannskapet skulle vilja höra. Medelst ren vilja, sunt förnuft och icke ringa körskalighet framförde jag sålunda den allra längsta versionen av Jokkmokksjokkes slagdänga, Gulligullan, utan minst antydan till folkvett eller andra till konvenansen godtagbara attribut, öj. Hörö! En skintor liten herre med tyrolerhatten käckt på svag kom gåendes över torget. Det hörs lång väg hur illa du anpassat ljudvolymen till fläkten och luftfuktigheten här ute. Hur ända in i tjockaste älghult kan du anta att någon kan höra vad du skrålar om när detta brummande dominerar luftrummet på värsta maner? Va? Jag ska säga dig att nej. Släpp. Min vänsterkrok har aldrig varit särskilt släpp. Men just den här dagen kunde jag ha slagit ut armen aldrig så kraftfullt och ändå ha misslyckats. Det som skulle ha ändrat händelsernas lopp den ödesdigra lördag blev istället endast en ganska fånig och klart halvjetad gäst, och mitt eget käkben började oväntat växa i smetnivå. Tyrolerhatsbäraren hade visat sig händig med nunchakus, och hade det inte varit mödan vett att dra blankt så hade jag inte gjort det. När krutröken skingrat slog sydtischen på resterna av fläkten, folkmassorna hade skingrat slikt nämnda rök, och i min fantasi kunde jag se hur jag stod rakryggad och blickade ut över ett ödelagt slagfält från tidig medeltid, medan korparna kretsade över slagna hjältar och deras lika slagna slintar. Å andra sidan stod verkligheten och gjorde sig viktig, och vad mera var i ropet än att högljutt tillkalla polis var att kasta tegelsten i min riktning. Jag insåg hastigt att goda råd nu vore dyra. I fjärran hördes bonotrumor smullrande. Detta slog mig som något opassande med tanke på att det var långt till närmsta infödingsby och dessutom stod jag i Rydboholms knappast exotiska omgivningar, där ingen ens kunde stava till bono. Vilket allt som anstårde tyda på bångabrist. Jag insåg att jag troligen stod och hallucinerade, men beslöt att ta det varligt med sådana förhastade slutsatser. Det var inte otänkbart att någon nomadstam vandrat ända hit och startat ett bångoband. Hur som, tiden var knapp. Med ett ryck drog jag av min lodenrock och bredde upp den framför mig. Pöbeln hickade till, slutade skandera glåpor och bliggade misstänksamt i min riktning. Sådana rockar hör icke till vanligheterna, speciellt inte i Västsverige. Jag minns en liknande utstyrsel från min barndom. Vi hade en granne som brukade gå klädd i enbart gamla utrangerade kläder från 60-talet cellos. När han var i fagorna låste Morinos i potatiskällaren, men vi kunde se honom genom luftventilen. Han var ofta tyngrak och ganska påstridig. Exakt vad mormin såg i honom hade hon noga nedskrivit i sin dagbok. Men den hade hon förlagt, varför hon övergått till att anteckna på en gammal tapetvård. Den snodde vidland, vingar, men att tyda hennes krockfötter var inte det lättaste. Det få ord som gick att förstå tydde att grannens huvudsakliga företräden bestod i lättkammat rygghår, ett märkligt påstående som möjligen innebar att våran far, osedvanligt luden som han var, hade just detta emot sig. När grannen och morsan gick in vid skrubben brukade varandra granne resa periskop och livligt spela ägande trumpet, som avledande manöver antagligen. Efter tre kvart brukade vi barn ha trömt variationerna på sten, sax, påse och så smått funderat på att börja illbrolla och föra ett helvetiskt väsen tills de båda såta vännerna i skrubben gav tecken på liv igen. Då hände det sig en gång att grannjäveln kom farande ut ur skrubben med snickarbyxorna fyllda med småsten och lodenrocken runt knäna, vrålande likten av sig kom en sjömansvålnad från forntidens brygge. Vid källartrappan kom han i spinn på allvar, och en strid mellan honom och en kökshandduk slutade med en skräll och ett därpå följande utlägg gällande fördelarna med att förvara sina rotfrukter svalt. Mor kom långsamt tills hans där borta i vädskrubben och vinlade fram över halmgolvet med en förskrare och en slev i vardera näven. Det var det ögonblick far väntat på sen förra april. Ut ur förstugan kom han med sin fotsida klädnad släpande i gruset, och på huvudet fladdrade stolt till den enda sidan bandanan i byn, den som far snattat från en kringresande dammsugarförsäljare och sedan vägrat släppa taget om. Vafalls! Han ropa. Sedan var det slut med gastandet, ty som en berömd man sa den gång under krimkriget. Även den slugaste babian kan ibland tappa greppet, om den skiraste sidan bandarna livet har velat skicka hans väg. Tack gode Gud för min grundliga träning i origami. Hur många gånger har det inte visat sig alldeles ondgängligt att kunna vika en fallskärm av spröt, närmast genomskinligt och oerhört i trispapper? Precis. Oräkneliga gånger punkt efter Borås-incidenten nödgades jag ansöka om statliga medel för att min landsflykt skulle kunna verkställas. Utan andra ägodelar än 720 och ett enda futtigt rispappersark fick jag fullt bestyr med att på ett godtagbart vis bygga mig en ny försörjningsbass i äggskall och söndervikt på godservet. Det var alls icke omöjligt, visade det sig. Tack gode Gud för min grundliga utbildning i hardcore origami med lika låg som klart remarkerad pannlinje ser jag kanske inte ut som Tore Skogman, men det kan nödtorftigt avhjälpas med löständer och en skrynklig slokhatt. För att ytterligare framhäva våra eventuella likheter brukar jag försöka vara närmast hysteriskt hutig och spela dragspel så illa att om man räknade tårna på bägge fötterna skulle man tvingas medge att jag hade 20 dylika, så förvirrad skulle man bli. Om det nu spelar någon roll, kan inte tro det. Hur som helst, sålunda förklädd till Tore Skogman bedrev jag min tveksamma kampanj i främmande land, androm till missnöje. Så när jag satt jag väl så löst till så var det den som satt ännu lösare, och det var mitt fel kan man säga, ty utan min inblandning hade han förmodligen aldrig behövt göra sig av med sin så uppenbart värdelösa gamla rådbot. Ja, det var på Pinchiv som jag övertygade honom att göra brasved av fanskapet. Jag talar sällan om mina fel, aldrig om mina brister, men ständligen om mina många förtjänster, något jag är mycket stolt över. Nå, som sagt var gjorde han processen kort med farkosten. Med flisor under naglarna och andan i halsen rapporterade han osammanhängande men entusiastiskt sin framgång tills jag avbröt honom och frågade hur löst sitter det till. Han stannade upp, lösgjorde sig från de sista fragmenten av årorna och tänkte över frågan. Sedan satte han sig ner, drog fram en miniräknare och började göra bort sig ordentligt. Det verkade som om han tyckte bättre och mer konkreta arbetsuppgifter, låt vara att han inte föreföll kunna definiera dem. Efter 10 långa minuter överräckte han daranden ihopknölad pappersbunt, dränkt i handsvett och något som verkade ha en förmultnande effekt på omgivningen, det var på tiden kan man tycka. Tromade jag och, för att inte verka tafatt inför min åhörare stramade jag upp slipsen allt för hårt. Min puls blev plötsligt tydligt hörbar i stereo, och som vanligt tappade jag därvid min kravat nollrakt i belgspelet sinan döme. Hur någonsin kunde få dylika herken att stanna hade aldrig egentligen uppkommit i diskussion, och hela frågeställningen syntes mig nedryckt vansklig. Med andra ord skulle jag troligen inte göra bort mig om jag kunde låtsas som det trinnade. Mitt paraply var dock fastkedjat i skolmatsalens rostiga cykelställ, aj. Var allt jag hann stöna innan allt blev svart punkt hur skulle jag kunna ta mig an ännu en täckmantel, ännu en förklädnad, ja, ytterligare en i hastig hoppslängd och påhittad fjäderskrud. Svaret kanske kommer som en överraskning om ni slumrat till. Om ni däremot är hyfsat vaken kan ni lugnt utgå från att jag har läget under något som kan liknas vid kontroll. När jag skriver detta är det för sent att ge upp, men för tidigt att börja slåss. Därför skulle jag vilja beskriva min nya belägenhet med hjälp av en handvirkad och för ändamålet försinkad karta över Anderna. Det krön ni ser bredvid den röda cirkeln, som föreställer Peru, har världens mest långsökta och vedervärdiga öknamn, så sant som jag heter Kurt. Där bortom ligger en mindre lerjöl. Man gör nog bäst i att förbigå den likt en överkokt taxstick som placerats mitt i finrummet. Efter att ha känt på sticken brukar man ju, som oftast, gå hem med något av sparvens opåkallade vrede, och det är inte utan att jag föredrar ett kallt bad som något slags plåster på såren efter en dylik upplevelse. Var ligger Färöarna på denna kanske väl komplicerade översikt? Det kan man undra, och så gör även jag. Men det kan kvitta, min själ vart var jag hade alltså slipsat mig medvetslös och blivit bortförd mot bättre vetande. I min skalle donade en lagårds jordrök, i mitt vänstra knä pulserade en smet av episka mått, och runt mig tornade mäktiga träd upp sig likt av mörkt massiva titaner. Vinden ruskade våldsamt grenarna, så att de få kvarvarande löven virvlade loss och rastlöst for hit och dit, likt osaliga andar på ändlös jakt efter någon sorts vila. Jag försökte resa mig, men snubblade över en fallen trädstam, som likt en grekisk titans utsnuttnandes hår låg över min väg. I månskenets spännvita glans såg stocken ut som ett nyligen framgrävt dinosaurieben, men luktade mer som en försupen stuveriarbetare från hackvateren i Darius salan. Tyvärr hade jag inte planerat för en dylik incident. Punkt. Hur man egentligen dödar en bläckfisk visste jag knappast den där natten. Vad jag visste var tyvärr till ingen nytta, och när bombtrummors mullrande började höras från öster var det för sent för mig att fly. Punkt. Därför sitter jag här och skriver ihop mina sista tankar, i hopp om att någon i sin omtid ska läsa dem, tycka att de var bildade, och resa anspråk på att de ska rädda vad som räddas kan av min kvarlåtenskap. Är det du, kära läsare, som ska bli min sista chans? Jag vet inte. Jag kan bara hoppas att vattenfärgen inte bleknar innan jag dör. Nu börjar regnet. Adjö.